Tack för att jag har fått komma hit idag. Det känns väldigt gott. Och jag inser att det är ganska länge sedan jag var här i Pingstkyrkan. Både som lyssnare eller som predikant eller på annat sätt. Så det känns extra roligt. Vi har ju hört många fina bibelord här, tyckte jag. Men jag tänkte jag skulle läsa ett bibelord för er ifrån Markus evangeliet, en berättelse om en pojke med en stum ande som botas. När jag funderade på vad jag skulle tala om här idag så tänkte jag, ja, nu är jag i Pingstkyrkan, nu behöver jag inte följa söndagens tema, nu kan jag välja alldeles fritt. Men så tittade jag på vad det var för tema för den här söndagen. Och det var kampen mot ondskan. Och då kände jag, nej, jag vill nog hålla mig till det temat. För det känns väldigt aktuellt idag. Och du tangerade också det med dina bibelord och dina tankar. Jag läser alltså ifrån Markus evangeliets 9:e kapitel. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och de skriftlärde som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastade den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Och då kom fram med pojken. Och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom. Så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. Och när Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, för ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han steg upp. Och när Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och sedan gick han därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. När jag såg det här temat, kampen mot ondskan, så kom jag att tänka på en sång som psalmförfattaren och pastorn Thomas Boström har skrivit. Var kommer allt det onda ifrån? Som hatet där i ögonvrån. Det mörka i det ljusa. Det falska i det sanna. Var kommer allt det onda ifrån? Var kommer allt det rädda ifrån? Som gömmer sig i ögonvrån. Från fångenskap och lögner. Som inte vågar livet. Där kommer allt det rädda ifrån. I förrgår i mitt Facebooks flöde så kommer det upp en bild. Det är en man som står där med sina tre barn. 9, 11 och 3 år gamla. De klamrar sig fast vid honom förtvivlat. Och pappan håller om barnen. Under bilden så står det en text. Utvisas efter 13 år i Sundsvall. Den här pappan skulle skickas till ett land där han förmodligen skulle fängslas och torteras. Mamman och barnen skulle skickas tillbaka till ett helt annat land där hon hade sitt ursprung. Alla barnen var födda i Sverige. Alla hade sin trygghet här. Migrationsverket säger: de hade inga asylskäl. Ondskan, den har så otroligt många ansikten. Den kan till och med vara institutionell och finnas mitt ibland våra makthavare och de som bestämmer. Ondskan har så otroligt många ansikten. Allt ifrån krigets fasor till det oprovocerade våldet som ibland möter oss på våra gator. Allt ifrån fattigdomens ondska och ungdomar och barn och för den delen också vuxna som utsätts för mobbing och utanförskap. Det kan vara allt ifrån IS, Boko Haram och talibaner, deras våld och mördande, till det utbredda hatet i våra sociala medier. Var kommer allt det här onda ifrån? Ondskan har så många ansikten. Även det som till synes kan vara gott och ha goda avsikter kan ju faktiskt ha en ond baksida. Den svenska flyktingpolitiken till exempel hade ju naturligtvis goda avsikter att göra det möjligt för människor att få en trygghet, en fristad och en ny framtid i ett land utan våld och förföljelse. Men idag så ser vi hur både barn och vuxna pressas till det allra yttersta. Blir både fysiskt och psykiskt sjuka. Eller vi får, som i det här fallet jag nämnde, bevittna hur familjer eller delar av familjer splittras och sänds tillbaka till tortyr och fängelsestraff. För att inte tala om de många utsatta ungdomar som både jag och ni har träffat som har kommit till vårt land. Det finns på något sätt i vårt samhälle, i våra lagar, i vårt sätt att verka också en inbyggd ondska. Men vi kan också finna, som Thomas skriver i sin dikt, ondskan i vår egen ögonvrå. Den är så subtil, så mångfacetterad, och den visar på det trasiga i vår värld. Och jag tänker ofta på det som du sa, Göran, här, att vi vänder Gud ryggen, vi vill klara oss själva. Men vad är det för krafter som tar över? Den här berättelsen som jag läste, den kan man ju fundera, vad har den med ondska att göra? Det handlar ju, skulle vi väl säga idag, om en epilepsisjuk pojke. Men det är ett exempel på det trasiga i skapelsen. Och sjukdomar upplever ju vi ofta som någonting svårt och någonting ont som drabbar oss. Och vi längtar efter befrielse och helande och hälsa. Och särskilt nu i de här coronatiderna så känner vi ju oro. Även om vi kanske inte uttrycker att det är någonting ondska. Men så visar det ändå på vår utsatthet och trasighet. Men här finns en far som desperat önskar lindring och helande för sin svårt sjuka pojke. Han vänder sig först till Jesu lärjungar, men de förmår inte bota honom. Och man kan ana en upprördhet både hos lärjungarna, hos pappan och hos fariserna som bevittnar det här misslyckade försöket. Och då kommer jag att tänka på vissa sådana här helande förkunnare som gärna vill demonstrera sin makt och skuldbelägga människors bristande tro när undret och helandet inte sker. När de inte lyckas bota. Jesus blir upprörd han också. Hans förhållningssätt till det onda, det går mycket djupare och är betydligt ödmjukare än både lärjungarnas och fariseernas. Han talar om bönens väg. Om att överlåta detta till Gud. Han som ensam har makten. För Jesu del så handlade det om att gå tjänandets och lidandets väg. Att ställa sig själv inför Guds kraft och låta den verka genom honom. Han gav sig själv för andra. Det var någonting som lärjungarna inte riktigt kunde förstå. Och när Jesus botar och helar och upprättar människor så är det ett tecken på att Guds rike finns mitt ibland dem. Att det finns en kärlekens och nyskapelsens kraft som är starkare än det destruktiva. Och Jesus fick ju med hela sitt liv, med sin död, visa att kärlekens makt faktiskt är det allra, allra starkaste. Jesus förmedlar Guds kraft att hela och hjälpa. Jesus gör under med Guds kraft, inte sin egen. Och Guds kärlek är det som helar och som bygger upp, inte motsatsen. Ondskan river sönder och raserar. Och det är viktigt att skilja på Guds makt och människors makt. Hur fromma vissa helande förkunnare kan vara, så är det ändå Guds makt som helar, inte deras egen makt. I krigets och rasismens logik och samtal så demoniserar vi den andra. I krigets och hatets och ondskans logik förläggs det onda till den andra. Hur lätt är det inte att vi skapar motsättningar och fiendebilder bara genom vårt sätt att argumentera? Men i kärlekens logik och samtal så är det däremot den andra som ska älskas. Inte för att hon är precis som jag, utan för att hon är unik, för att hon är en människa. Jesus, han visar ständigt i sina möten med människor på kärlekens makt. Den som upprättar och ger liv. Den som bekämpar inskränkthet och öppnar slutna och förstockade hjärtan. I mötet med Jesus så fördrivs rädslan och ondskan. Och jag tror att rädsla väldigt ofta är grogrunden för hat och det onda. Den ondska som vi alla bär fröet inom oss till. I Guds kärlek så blir den andra en människa, ett Guds skapelseverk. Jesus såg inte bara en förfärligt sjuk pojke eller en ond ande som krälade där på marken. Han såg den här pojken. Han såg pappan. Han såg hans förtvivlan, hans vilja till tro för sitt barn. Jag kom också att tänka på en film som jag såg för ganska länge sedan. Det var Roman Polanski som gjorde en film som hette Pianisten och som handlar om Nazityskland. Kanske någon av er har sett den. Och i nazisternas värld så var ju en jude inte värd någonting. Men den här juden som Spielmann tror jag han hette, som fanns i den här filmen, han möter den här juden som kan spela. Och han får spela Chopin för honom. Och när han hör de här underbart ljuvliga tonerna av Chopin så händer det någonting med hans inre och hans hjärta. Det är inte en jude som man ska skicka till gaskamrarna som sitter där, utan det är en människa. Och det uppstår en vänskap. Den andra blir en medmänniska och nazismens demoner fördrivs. Att följa Jesus, det är att följa kärlekens väg. Och bekämpa den demoniska, den ondskefulla demoniseringen av människor. Kampen mot det onda, det är att fokusera på det goda. Att ta fasta på kärlekens förvandlande kraft och makt. Och inte gripas av uppgivenhet. Att ingenting är möjligt, att det inte spelar någon roll vad jag gör. Att min insats inte betyder någonting. För det gör den faktiskt. Det finns en psalmstrof som uttrycker det här på ett väldigt fint sätt. Det intet finns som inte vinns av kärleken som lider. Och jag tror att det som berör av våra hjärtan, det som skapar kärlek, det är starkt. Och det kan förändra så oerhört mycket. I vår tid så är det mycket lättare att förlita sig på makt och vapen, våld och hot, än att använda sig av kärlekens makt. Men kärleken avväpnar och våldet väpnar. Att fokusera på det goda, det handlar ytterst om att tro. Att våga tro att kärlekens väg är möjlig. Den här pappan, han ropar ut i sin förtvivlan. Jag tror, men hjälp min otro. Han känner liksom båda delarna hos sig. Kan det vara möjligt att Jesus kan göra det? Men jag vill tro att han kan det. Och han sätter ord, tycker jag, på vår litenhet och vår tveksamhet som också vi kan känna ibland. Men Jesus ser ändå att det finns en tro mitt i tvivlet och tvekan och rädslan där. Han ser det. Och jag tror han ser det hos oss också, om vi vill tro. Paulus använder ju också det här uttrycket på ett sätt. Han säger, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det kan vi ju ibland också känna igen oss i faktiskt. Att fokusera på det goda, det är att följa Jesu efterföljd. Att gå bönens väg som är tjänandets och kärlekens och lidandets väg. Att ge sig själv för andra. Och jag tror att vi kan ta med oss många av Görans fina bibelord som du gav oss som handlar om det här. Och jag vill också skicka med ett ord från Filipperbrevet. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Till sist så vill jag citera ärkebiskop Desmond Tutu från Sydafrika. Han skriver i en psalm så här. Godhet har makt över ondskan. Kärlek nedkämpar hat. Ljuset upplyser mörkret. Livet segrar till slut. Segern är vår. Segern vi får genom Guds kärlek. Amen. Vi ber. Tack Gud. Att vi får vara dina barn. Med all vår tveksamhet, med all vår rädsla. Med allt det vi bär inom oss. Så vill vi kämpa för det goda. Fyll oss med din kärlek. Så att det inte får plats någon rädsla eller ondska i våra liv. Hjälp oss att bli klarsynta så att vi ser vad som är gott, vad som är sanning, vad som är rättfärdighet i vår värld. Gör oss modiga att protestera mot det som är ont. Hjälp oss att gå din kärleks väg. Gör oss modiga att följa den. Amen.